Trots statligt monopol har det på senare år blivit allt lättare att handla alkohol via nätet. I det här avsnittet av Accentpodden ska vi titta närmare på vilka regler som gäller kring import och hemkörning. Och prata om hur små kryphål riskerar att underminera alkoholmonopolet och därmed hela den svenska alkoholpolitiken. Jag heter Jens Lindgren. Sverige har ett statligt detaljhandelsmonopol som ska bidra till att minska alkoholskadorna i samhället. Utanför Systembolaget kan du därför enbart köpa alkohol på restauranger och barer med serveringstillstånd. Serveringstillståndet ska garantera att krogar inte serverar någon som druckit för mycket eller är för ung eller att alkoholen tas med hem. Så brukar det i alla fall vara. Men under senare år har onlinehandeln gjort intåg på bred front och idag kan du köpa i stort sett vad som helst som du skulle kunna hitta i en vanlig handel och en hel del annat också på internet. Och det gäller även alkohol. Onlineförsäljning av alkohol erbjuder en ny uppsättning kryphål för den som vill tjäna pengar på att sälja alkohol och ett flertal företag har redan testat hur långt in i alkoholmonopolets territorium dessa kryphål leder. Vi har rapporterat om flera av dessa försök i Accent, men hela regelverket kan vara väldigt förvirrande när det gäller hur alkohol får och inte får säljas och transporteras. Därför har jag bjudit in Accents reporter Eva Ekeroth som har rapporterat om frågan i flera år. Välkommen!
Tack!
Är det lagligt att sälja alkohol online i Sverige?
Ja, åtminstone för utländska företag, men lagen handlar egentligen inte om det utan det är rätten att importera alkohol. Vi som bor i Sverige har rätt att importera alkohol privat. Och det har vi ju haft länge. Innan vi gick med i EU så fick man ju ta med sig alkohol från när man kom utomlands ifrån med flyg eller färja eller så. Men det var ju väldigt små mängder. Och sen efter EU-inträdet så har det ju blivit så att mängderna har ökat ganska mycket.
Den här klassiken att man tar bilen med, på färjan till Tyskland och lastar den full med alkohol.
Ja, precis. Och det kan man ju numera göra i hur stora mängder som helst. Det blev ju vi hade ett undantag från början så att vi inte fick ta med oss hur mycket som helst. Men sen var det en upptrappning över en 5-årsperiod ungefär. Och nu är det ju nästan inga begränsningar alls. Däremot om man åker utanför EU eller kommer från Åland eller Kanarieöarna som är skattefria zoner, då får man ju ta med sig obeskattad alkohol. Och det är ju i mycket små mängder. Men från andra EU-länder så får du ta med dig hur mycket som helst. Och då är den ju beskattad när du handlar den i Tyskland till exempel. Och de har ju mycket lägre skatt än vi, så då är det ju lönsamt att ta in stora mängder alkohol. Tidigare så var man ju tvungen att bära över alkoholen över gränsen eller köra den med sin egen bil. Man var tvungen att vara med alkoholen när man tog in den över gränsen. Men 2007 så kom en dom i EG-domstolen som sa att Sveriges förbud mot privatimport stred mot EUs regler. Man skulle alltså få själv importera alkohol om den beskattades förstås och allting var rätt skött på andra vis. Men man behövde inte. Man kunde anlita en oberoende transportör för att köra hem den. Eller köra den över gränsen. Och det öppnade ju för den här internethandeln.
Mm. Okej, ska vi ta och kolla vad som står i lagboken idag? Där står det alltså att alkoholdrycker får föras in av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Det där är ju typ den längsta meningen som jag har hört idag. Men det betyder väl ungefär att du får föra in alkohol från övriga EU, alltså Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för personligt bruk. Och du får även göra det via en yrkesmässig befordran, alltså att det är tillåtet att beställa alkohol från utlandet. Men vi måste nog förklara vad det här med oberoende mellanhand egentligen innebär.
Det är ju att till exempel ett transportföretag är den som kör alkoholen åt dig. Det är inte själva vinproducenten som ska köra över den utan det ska vara någon annan som är transportören. Så det är det som gör skillnaden. Men den som köper alkohol ska fortfarande betala skatt för den till Skatteverket. Man ska anmäla det och betala skatt. Men det har ju då en del av de här e-butikerna löst genom att de servar kunderna med den tjänsten. Så de betalar in skatten åt kunden. Och de har också hjälpt till att ordna transport. Så att de har ett avtal med någon skänker eller DSB eller någon sån här stor transportföretag. Och du bara fyller i dina uppgifter på hemsidan. Då blir det väldigt likt en vanlig nätbutik där du köper vad som helst annat, kläder eller skor eller vad som helst.
Men på pappret så ska det alltså vara en tredje part då som fraktar alkoholen. Det får inte vara samma företag som man handlar från, utan det ska vara ett separat transportföretag. Men det behöver inte nödvändigtvis framgå då så tydligt som du säger, så kan det vara som en vanlig näthandel att man ser inte när man klickar hem det här vinet att det här ska transporteras av en tredje part.
Nej, alltså jag har nyligen köpt lampor på nätet. Det var ju inte lampaffären som kom hemkörande med det, utan det kom ju, jag hämtade dem, det var väl Postnord antar jag, eller någon annan som fraktade grejerna. Så det är ju vanligt, och jag tror inte att man som kund märker man nog inte, eller man tänker inte på vem det är som kör iväg med paketet liksom. Så att kunderna märker nog inte någon större skillnad mot vilken annan butik som helst.
Ett av de här företagen som varit med och töjt på reglerna är ju Malmöföretaget Bubblig, som blev aktuella i media för några månader sedan när de gick ut med att de levererar vin hem till folk på kvällar och helger. Men det här, det togs ju inte alls väl emot av vinhandlarna. Varför inte det?
De uppfattar det som en oseriös verksamhet, och det vet jag inte riktigt vad de grundar på, men jag kan tänka mig, om man tittar på Bubblig hemsida, så är det ju det som de betonar, de har väldigt kort leveranstid, och de betonar på sin hemsida att det är klart att du ska få dricka när du vill. Så det verkar ju som att det är den ökade tillgängligheten som är huvudsaken, medan många av de andra kanske har ju mer fokus på kvalitetsviner, eller, och det är inte särskilt billigt att handla av dem, och det tar ganska många dagar, utan de riktar sig väl kanske mer till vinintresserade. Men själva polisanmälan gjorde de ju på grund av att de anser att det strider mot lagen, eftersom Bubblig körde hem vinet själva. Det var ju ett danskregistrerat företag, men som finns i Malmö i praktiken, åker och hämtar vinet och kör hem det till kunderna. Och det är ju det de har gått på när de har gjort polisanmälan då.
Så där har man tagit på gränserna ytterligare då. Finns det andra exempel man har försökt lagföra den här typen av verksamheter?
Ja, IOGT-NTO var ju den första som polisanmälde. Och 2011, så det är några år sedan nu, så polisanmälde IOGT-NTO 10 stycken nätvinhandlare. Och då valde man att blanda lite, så att det var några små och några stora, och några skumma och några som verkade seriösa. Och så, ja, lite blandad kompott. Och av de 10 så var det ju en som blev fälld. Det var en ensam företagare med sitt företag registrerat som ett svenskt bolag. Och han hade samarbete med en tysk vinproducent och åkte med jämna mellanrum ner och hämtade alkoholen som var förbeställd på hans hemsida då. Och så körde han hem den, och så fick kunderna komma och hämta den hos honom eller någonstans där han, som han hade angivit. Och för kunderna, för IOGT-NTO, för den här mannen som blev fälld, för hans advokat, för alla, så var det väldigt oklart varför just han blev fälld. Det är väldigt, väldigt små skillnader mot de andras verksamhet. Och han kunde ju lika gärna ha startat ett brevlådeföretag i Tyskland eller någonting, eller bara bett någon annan köra åt sig. Så hade ju han klarat sig också. Så att det är ju liksom, och ur kundperspektiv är det ju helt ointressant. Det ena är, det försvårar ju inte särskilt mycket anskaffningen att något transportföretag måste anlita. Så att
de här företagen fungerade på samma sätt ur kundperspektiv i stort sett.
Ja.
Vad är det för slags företag överlag som jobbar i den här branschen?
Det finns ju många seriösa aktörer som, jag tänker att de första så var det ju sådana vinklubbar för vinintresserade som importerade specialviner och så. Men sen finns det ju de som bara är ute efter att tjäna pengar. Det kan man ju ganska tydligt se. Till exempel så gjordes ett ganska stort beslag i Sundsvall. Det var en stor smugglingshärva med jättemånga inblandade. Och i samband med det så gjorde tullen en ganska grundlig utredning. Och jag har ju läst om handlingarna från tullen. Och det var ju bolag som var det uppenbart svenska. Men hade ett postfack eller en brevlåda i Tyskland. Och där tullen har varit nere, tittat på brevlådan, pratat med grannar som har haft sin uppgift att bara länsa brevlådan ibland och skicka posten hem till Sverige. Så det där är ju, det är ju inte ens något hemligt med det, men det är ju ingen som har tagit tag i det eller gjort någonting åt det heller, utan det upplägget får ju fortsätta. Och det känns ju inte särskilt seriöst. Men oavsett vilket så är det ju inte meningen att privata aktörer ska agera på en detaljhandelsmarknad när vi faktiskt har ett detaljhandelsmonopol för att skydda mot alkohol. Så det spelar egentligen inte så stor roll ur alkoholpolitisk synvinkel om de är skumma eller seriösa. Men det blir mycket ekonomisk brottslighet och så bakom också. Systembolaget polisanmälde ju Citygross här om året också när de började leverera vin i sina matkassar. Då hade de ingått ett samarbete med danska företaget Winefinder. Och det ärendet, det lades ner. Men Systembolaget och många med dem tyckte ju att det var ändå att tangera detaljhandelsmonopolet ganska kraftigt. När man kunde köpa det ihop med livsmedel.
Och det senaste företaget i den här skaran, det är ju Mathem som är en stor mathandel online. De ska nu börja erbjuda då hemleverans av vin i samarbete med Winefinder, de också. Hur påverkar det här situationen?
Ja, det är ju lite intressant. Mathem säljer ju inte alkoholen. Det är de som är transportören i det här fallet. Och via deras sida kan man via en länk komma till Winefinder där man kan köpa vin. Men det är ju Mathem som den oberoende transportören som marknadsför tjänsten. Och det tror inte jag att regeringen riktigt har tänkt på. För att man har låtit en utredare se över hur man skulle kunna komma åt internetförsäljning. Det gillar man inte. Men man vill inte inskränka kundernas rätt att köpa. Så internetköp vill man inte försvåra. Men internetförsäljning är ju två sidor av samma sak. Så det blir lite komplicerat. Men hur som helst så är det ju inte försäljaren i det här fallet som gör reklam för tjänsten, utan det är ju den oberoende transportören. Och det är den som tillhandahåller tjänsten. Och det blir ju liksom, det är ju som en annan sak. Och det kan inte jag se ens med det lagförslag som utredning, eller det är inget lagförslag, men det förslag som utredningen har lagt på hur man skulle kunna stifta lag för att komma åt internetförsäljningen. Det skulle vara att man skulle helt frikoppla att leverantören fick inte ha någon koppling till transportören, utan det skulle vara ett helt oberoende företag och kunden själv skulle vara den som var tvungen att ta kontakter med transportören. Men i det här fallet är det ju transportören som går ut och marknadsför sig mot kunden och underlättar det och sen bara leder, hjälper dem att handla sitt vin. Och då blir det liksom, det är en annan sak.
Det är ett nytt upplägg lite.
Ja.
Folkhälsominister Gabriel Wikström har väl gått ut och sagt att han vill stoppa det här och begränsa vinhandeln online. Varför händer ingenting?
Nej, man vill väl inte göra något. För då hade man gjort det. Det är ju inget svårt. Alltså, frågan har utretts massor med gånger. Både av den förra regeringen och av den här regeringen. Och hade man gått på den första utredarens förslag så hade problemet varit ur världen. För där föreslogs ett förbud mot kommersiellt främjande av privatimport. Alltså att man inte får marknadsföra tjänster och göra reklam för det. Och väljer man att strunta i det så vill man väl inte. Och det är inte okänt att i Norge har man inte något större problem, eller man har inget problem med e-handel. Man har e-handel, det tillåts precis som här. För de omfattar omfattas ju av samma EU-regelverk som vi gör, även om de inte är medlemmar. Men där har man ett väldigt strikt regelverk kring transportörerna. Så att de dels måste vara fristående då från säljaren, och sen måste de vara registrerade och godkända på förhand. Man måste liksom anmäla sig och få ett godkännande. Och sen då, det viktigaste är ju det att all form av reklam i sammanhanget är förbjudet. Så de som vill sälja får bara producera prislister där det finns namn och prisuppgift på det de ska sälja. Får tala om det rött och vitt vin förstås, men ingenting annat. Och då blir det inget problem.
Det låter som att det är något som liknar en telefonkatalog snarare än ett reklamblad som man kan välja ifrån då.
Ja, ungefär så.
Mer hinder helt enkelt i Norge.
Ja.
Tack så mycket, Eva Ekeroth, reporter på Accent.
Tack själv.
Men vad gör IOGT-NTO i den här frågan? Jag träffar Linda Engström som är chef för kommunikations- och påverkansavdelningen.
Jag skulle säga att det är en av de frågorna som vi prioriterar allra högst. Det är ju en fråga som har väldigt stor bäring på hela konsumtionen kopplat till monopolet. Så därför är den jätteviktig.
Men handlar inte det här bara om några procent av den totala alkoholkonsumtionen? Varför är det så viktigt att prioritera det här?
Ja, precis. Alltså själva konsumtionsmängden som sker via alkoholhandlat på nätet är ju väldigt liten. Men det här är ju en fråga som är juridisk och som är kopplad till hur våran möjlighet i Sverige att ha ensamrätt på alkohol via Systembolaget. Och det är den som hotas av att det kommer in en massa andra aktörer på den svenska marknaden. Och då krävs det för att vi ska få ha vårt detaljhandelsmonopol att vi håller helt rent. Och då menar jag alltså vi som Sverige, och då behöver den svenska lagstiftningen och uppföljningen av den hålla helt tätt så att det inte kommer in en massa andra konkurrerande intressen. Konsekvenserna av att ett detaljhandelsmonopol blir hotat och ifrågasatt och till slut faller skulle vara väldigt, väldigt stora. Det är de konsekvenserna som vi är oroliga för det skulle öka konsumtionen eftersom vi då skulle ha större konkurrens och därmed lägre priser och mer tillgänglighet på alkohol.
Så det handlar om att värna alkoholmonopolet på en principiell nivå då? IOGT-NTO polisanmälde ju 10 företag för ett antal år sedan. Varför valde ni att göra det?
Det gjorde vi för att vi blev trött på att det finns en massa aktörer som hela tiden tänjer på gränserna och vill utmana den lagstiftning som finns. Och för oss har det varit solklart hela tiden att det i alkohollagstiftningen står att vi har monopol på alkohol. Och de utmanar det och testar sig fram. Och då ville vi få klarhet i vad det är som gäller. Och då valde vi att gå en polisiär väg för att helt enkelt pröva lagstiftningen.
Det var ju bara en av de här då som dömdes till slut. Hur ser du på det?
Jag tycker det säger allt om att frågan är väldigt lågt prioriterad och att man har lagt ner det för att det har varit svårt att veta exakt vad det är som gäller. Så lagstiftningen har uppenbarligen inte varit tillräckligt tydlig, även om ambitionen med lagstiftningen är väldigt uttalad. Så jag tycker att det bara är en som man gick vidare med, och det i sig har inte, ja, det har ju haft effekt. Men det blev väldigt riktat mot den nu när vi snarare ville ha en principiell diskussion om huruvida dessa aktörer ska kunna existera på marknaden.
Hur skulle lagen kunna formuleras på ett bättre sätt?
Ja, rent liksom formuleringsmässigt så vill jag överlåta det till jurister. Men det som behöver skrivas är så att det inte finns några möjligheter att tolka det som att det kan finnas andra aktörer på marknaden. Vi har en privat import av alkohol och det ska vi ha. Men det som har varit utmaningen är ju formuleringar kring oberoende mellanhand och vems ansvar det är att ordna den här transporten. Och där säger vi att vi vill lägga så stort ansvar som möjligt på köparen så att det blir så krångligt som möjligt, eftersom det inte ska vara lätt att få tag i alkohol helt enkelt.
Vad skulle regeringen kunna göra i nuläget i den här frågan?
Ja, det vore ju fantastiskt om de skulle kunna snabba på processen. Vi har ju tragglat med e-handel i hur många år som helst och de har lovat oss att det ska vara en lagstiftning på plats i april. Det är ju inte så länge kvar, så att frågan skjuts på framtiden hela tiden, och jag är ganska säker på att det finns en industri som försöker förhala processen och ständigt komplicerar processen genom att beskriva och göra ärendet krångligare än vad det är. Det finns flera andra länder som har löst det här, så Sverige skulle behöva vara modiga.
Tack så mycket, Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO.
Tack så mycket.
det var allt för denna gång. Accentpodden är slut och är tillbaka om 3 veckor. Jag heter Jens Wingren och musiken gjordes av Broke for Free.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!